Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta att läsa och tala om Filipperbrevet. Varje vecka så tar vi det här brevet vers för vers och läser igenom det. Ser på det som vi läser och vi har kommit fram till tredje kapitlets nionde vers. Om du har missat något program eller vill höra dem igen så finns de som vanligt på maranata.se eller i din podcast-app. Men nu ger vi oss in i dagens text. Välkommen! Jag lyssnade häromdagen på en podcast som heter Think Biblically med Mike Winger. Och han har ett vers för vers studium gående just nu av Hebreerbrevet. Och där har han gjort någonting som jag har gjort varje program i den här serien. Och han gjorde det också med samma motivation och av samma anledning. För han hade nämligen både i början och slutet av programmet så läser han texten som han har gått igenom. Och så sa han i det här programmet som jag hörde då ungefär så här att ja, förhoppningsvis så lär vi oss något om vad texten betyder så att vi kan jämföra hur vi förstår den innan programmet med hur vi förstår den efteråt. Och just den inställningen, den gillar jag verkligen, och det är precis därför som jag också tycker om att börja och sluta de här programmen och även en del av mina bibelstudier med att läsa texten. Jag gör ofta det också här i Rumänien när jag har bibelstudium här. Vi läser texten först, vi talar om den och så läser den igen. Och så får jag ju tipsa då om att lyssna på Mike Wingers bibelstudium också. Om du förstår engelska så är det verkligen att rekommendera hans serie om Hebreerbrevet och flera andra podcaster som han har där. Think Biblically heter den alltså. Men nu ska vi börja med att läsa den här texten som vanligt. Och vi tar med oss vers 7 och 8 för sammanhangets skull. Men det som vi ska tala om idag är alltså Filipperbrevet 3. Vers 9-11. Men vi läser från sjunde versen där det står så här. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Slutcitat. Och förra veckan så talade jag ju då om Paulus räkenskap, om hur han slog ihop allting och kom fram till att ingenting hade något värde för honom jämfört med att känna Kristus. Och så säger han då att det finns någonting som har ett sant värde, nämligen att vinna Kristus och bli funnen i honom. Och jag tror att det här ordet att vinna, det handlar också om den här bilden från räkenskap som han har använt här. För i en räkenskap så har man förhoppningsvis en vinst till slut när man har räknat ihop allting. Och det Paulus har gjort i den här texten är att han har skrivit allting i sitt liv, har han skrivit i skräpkolumnen, om man säger så. Eller för att använda en bild, alltså för ett tag sedan så hade vi här i Rumänien en mataffär. Och varje vecka så var vi tvungna då att skriva av en del av frukten och grönsakerna och vissa andra produkter för att de hade ruttnat eller för att de hade gått ut på datum. Och det är så som Paulus ser på allt det som han hade innan. Det har ruttnat och det måste ut ur räkenskapen helt enkelt. Det hade inte längre något värde. Men för Paulus så var inte det här någon fara. För han hade trots allt en bruttovinst, om man säger så, eller kanske snarare nettovinst, jag kommer inte ihåg vilket som är vilket just nu, men du förstår vad jag menar. Hans vinst, Med det himmelska räknesättet, det var Messias. Jag räknar allt som en förlust mot det som är Kristus. För hans skull räknade det som skräp för att vinna Kristus. Och så sa han ju då att han vill bli funnen i Kristus. Och det är ett speciellt uttryck som jag tycker väldigt mycket om. Vi känner ju till då, Bibeln säger väldigt ofta att vi som troende är i Kristus. I Filipperbrevet 1 och vers 1 så säger Paulus till exempel: från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Så här var ett vanligt uttryck under de första kristnas tid, att man sa vi är i Kristus. Men vad betyder det att vara i Kristus? Och jag tror att det är två olika saker. Jag tror att det dels handlar om status eller position, och dels om en relation. Och vad menar jag med status först och främst? Jo, att när vi är i Kristus, då tillräknas vi Kristi rättfärdighet. Alltså, han är helig, han är god, han är rättfärdig, han har en rättfärdig status inför Gud. Och vår ställning inför Gud räknas utifrån det faktum att vi är i Kristus. Romarbrevet 8 och vers 1 till exempel säger: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och ett annat exempel är i andra Korinterbrevet 5 kapitlet. Och den 17 versen finns en välkänd vers som säger så här: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och det här är ju då vår status och situation eller position i Kristus. Vi är i Kristus. Vi är nya skapelser i honom. Men det handlar ju inte bara om status. Det handlar även om vår relation till honom. För att om vi är i Kristus så betyder det också att vi är nära honom. Han bor i oss genom anden och vi är i honom, och vi kan därför vara trygga i den här gemenskapen med honom. Det här är väldigt grundläggande kristen förkunnelse, och som grundläggande förkunnelse så är den också väldigt viktig. Men här så säger Paulus att han är funnen i Kristus. Alltså, han säger inte bara att han är i Kristus, men han vill bli funnen i Kristus. Och den man finner, det är ju någon som man letar efter. Och det är lite som att Paulus säger: ja, om någon letar efter mig så finner de mig i Kristus. Och min fru har förresten skrivit en sång om det här, och vi ska lyssna på den i slutet av programmet. Det är en inspelning. Men vad är det här? Vem är det som letar efter oss och som finner oss i Kristus? Han specificerar ju inte det, men vi kan ju tänka runt det. Och som jag ser det så är det ganska många som kan finna oss i Kristus. Djävulen till exempel, säger Bibeln, går runt som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka. Så djävulen, han är på utkik efter oss. Men han kan inte uppsluka den som är i Jesus Kristus. För han har ingen inteckning där. Han har inget krav att komma med. Han har ingenting som han kan anföra mot de som är i Kristus. Han är åklagaren. Det är det Satan betyder. Men anklagelsen är borta för de som är i Kristus. Men det finns en annan som jag verkligen vill ska hitta mig i Jesus, och det är ju Fadern själv. Jag vill att han ska veta att jag är där jag hör hemma, i gemenskapen med Jesus. Så när Gud Fadern söker efter mig så finner han mig också i Kristus. Och vi kan ju tänka vidare, vad med mina vänner då? Vad med människorna på min arbetsplats, mina grannar, familjen? Jag vill att de också ska finna mig i Kristus. De ska veta att jag är där, och att där jag är, där är också Kristus. Och att det jag gör återspeglar Kristus. Du finner mig inte på, som John Bunyan talade om, fåfängans marknad. Du finner mig inte på vägen mot fördärvet, utan du finner mig i Kristus. Och kanske det också är en bild, ännu en bild ifrån räkenskapens värld. För ibland så har man ju olika sammanfattande poster i ett räkenskap. Man kan säga så här, jag hittar inte bensinutgifterna här. Och så säger den som har gjort räkenskapet, jo, de finner du under fordonsposten. Och jag vet inte om det är det här som är tanken, men jag tänker att när Gud för räkenskap över sina trogna, över de som tillhör honom, så hittar han dem inte först. Men så säger den himmelske räkenskapsföraren att jo, men de är införda under posten Jesus Kristus. Det är lite som salmen som säger att det ska komma alla slags människor till Jerusalem för att tillbe. Men så står det att när han räknar dem, alltså har en slags mantal, har en ja, folkbokföring, så ska han säga att alla är de födda där. De har alltså fått en ny status, de är fördolda i Kristus. Och det är helt enkelt fantastiskt. Men vi läser vidare här, den följande versen, där det står: för att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Slutcitat. Så här talar han om rättfärdigheten som kommer av lagen och rättfärdigheten som kommer genom tron på Kristus. Och vad är det här för någonting? Vad betyder det här? Och det här är så kända ord att jag tror att vi måste vrida och vända lite på dem och se lite nytt på dem. Och till min hjälp för att förstå det här så har jag funnit hjälp i en bibelöversättning som heter Kingdom New Testament. Jag tror den har ett annat namn nu för tiden också. Den har kommit flera upplagor. Den heter New Testament for Everyone eller något liknande. Det är i alla fall en översättning gjord av den anglikanske biskopen N.T. Wright. Och jag måste säga för min egen del, anglikansk eller inte, jag verkligen älskar att läsa det som N.T. Wright eller Tom Wright skriver. Och inte minst hans översättning. Och jag ska läsa några verser från, jag ska läsa just de här verserna från Kingdom New Testament. Och så får du se om du ser skillnaden här. Jag läser det först på engelska där det står så här, citat: and that I may be discovered in him, not having my own covenant status defined by Torah, but the status which comes through the Messiah's faithfulness, the covenant status from God, which is given to faith. Och slutcitat. Och här så har jag försökt att göra en ungefärlig översättning av det här som jag har läst nu till svenska. Och där det blir alltså citat: och att jag ska bli funnen i honom, inte med min egen förbundsstatus definierad av Torah, men den statusen som kommer genom Messias trofasthet, förbundsstatusen från Gud som ges till tron. Slutcitat. Och vad är det här för någonting? Vad är det som händer i den här översättningen? Alltså varför i all sin dar översätter han rättfärdighet med förbundsstatus? Och anledningen det är att N.T. Wrights översättning pekar på någonting väldigt viktigt. Därför att Gud hade ett förbund, en pakt med Israels folk, den som han upprättade på Sinai. Och där lovade Gud att han skulle vara trofast och folket lovade att de skulle vara trofasta. Och problemen var ju naturligtvis att Israels folk, de klarade inte att vara trofasta, vilket gjorde att Gud då, han kunde ju då välja att ignorera förbundet. Det var brutet och han hade inga skyldigheter. Han kunde förkasta Israel. Men om Gud gjorde det så hade han inte kunnat bevisa att han faktiskt är trofast. Eller hur? Han hade bara bevisat att Israel inte var trofasta mot förbundet. Han hade inte bevisat att han själv var trofast, att han är trofast. Och det var därför som Jesus kom. För att hålla förbundet och vara trofast emot det. Och genom att Messias var trofast och vi är i honom, så har vi också status som trofast. Och det är därför han säger, inte med min egen förbundsstatus, men den statusen som kommer genom Messias trofasthet. Och faktum är att det grekiska uttrycket som vi som regel översätter med tron på Jesus Kristus också kan översättas med Jesu Kristi trofasthet. Det är den här genitivformen som kan betyda båda delarna. Och det är många språk där det är så. Och det är inte alltid så lätt att veta vilket som är vilket. Men i det här sammanhanget så tycker jag att det ger en väldigt fullständig mening att säga på det här sättet. Och det beskriver på ett fantastiskt sätt vad Gud har gjort genom Jesus. Så Paulus resonemang är alltså ungefär så här. Jag klarar inte att upprätthålla min status inför Gud genom Torah, alltså genom lagen. Men Messias, han har varit trofast mot förbundet. Och jag kan få den positionen, den statusen, om jag ger mitt liv till honom. Om jag tror på honom, om jag är trofast mot honom. Det är det här det betyder att bli funnen i Jesus. Och jag vet inte om jag har lyckats förklara det här så bra som det borde förklaras, men jag tycker att det är helt fantastiskt. Men vi går vidare, för nu börjar han tala om uppståndelsen och det är en väldigt viktig del här. Vi läser då Filipperbrevet 3 från den 10:e och den 11:e versen när han säger: då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Slutcitat. Och förra programmet så talade vi om det här med att känna Kristus. Jag vill lära känna Kristus. Och vi sa att det är så mycket mer än att bara ha kunskap om någonting. Utan det är att verkligen uppleva någonting. Att känna Kristus och att känna kraften från honom. Och det intressanta som Paulus gör här i texten är att han talar om en väldigt grundläggande sak i den kristna tron, nämligen föreningen med Jesus i hans liv och hans död. Och så nämner han tre olika saker. Han säger: jag vill dela hans lidanden och bli lik honom i hans död. Och sen säger han: och jag vill dela hans uppståndelse i hoppet om att nå fram till uppståndelsen. Och det här är den gudomliga principen. Jesus led, Jesus dog, Jesus uppstod. Och vi är kallade till samma upplevelse. Vi är kallade till samma erfarenhet. Och när vi delar lidandet, döden och uppståndelsen, så blir vi delaktiga i Kristus. Alltså, Paulus här i den här texten, han har ju redan sagt att han är i Kristus. Och för att illustrera det här så kan vi tänka oss ett barn som vilar i sin mors famn till exempel. Och var en modern går så går också barnet. Om hon är ute och fryser så fryser barnet. Om mamman äter, ja då får barnet mat. Barnet närs av närheten till mamman. Det är så förhållandet mellan barn och deras föräldrar skapas under naturliga omständigheter. Och det är det här som är så stort med att vara i Kristus. Nämligen att man får vara med på hans resa. När han springer så guppar vi med, så att säga. När han gråter så faller tårarna på oss. Och när man är riktigt nära någon, ja då hör man deras röst på ett helt annat sätt, eller hur? Om du ligger med örat in till någon som pratar så hör du rösten på ett djupare och mycket närmare sätt. Det resonerar hela kroppen. Och det är den närheten till Kristus som vi verkligen behöver. Och vad är det som händer då i Jesu närhet? Jo, han säger vi delar hans lidanden, hans död och hans uppståndelse. Så Paulus är alltså inte bekymrad när han lider, för det är en väldigt naturlig del av vad det betyder att vara i Kristus. Slagen som drabbade Kristus, de känner Paulus på kroppen. Och jag får bara beklaga om det låter lite, om jag blir lite mystisk här. Det finns en rörelse historiskt sett inom kristendomen som kallas för mysticismen. Och de talar ofta och försöker uttrycka just den här tanken om den mystiska föreningen mellan Kristus och den troende. Den rörelsen historiskt sett har ofta satt väldigt stort fokus på just de mystiska aspekterna av tron och allt för stort fokus antagligen, det är helt sant. Men det är också sant att det finns ett djup i vår relation till Kristus som nästan inte kan uttryckas i ord. Vi delar hans lidanden, det är sant. Vi delar hans död, det är också sant. Men bara genom den processen, det är bara genom den processen som vi kan få del av hans uppståndelse. Uppståndelsekraften. Och det var den uppståndelsekraften som var Paulus mål i den här texten och som borde vara vårt mål, att få ta del av uppståndelsekraften. Men det enda sättet att dela uppståndelsen, det är genom att vara i Kristus och få dela hans lidande och hans uppståndelse. Och det är det här som Paulus säger i Romarbrevet när han talar om dopet. Det är en parallell till det här som vi har läst här. Det står så här i Romarbrevets 6:e kapitel och den 3-5 versen, så står det citat: eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Och man kunde absolut ha läst hela det här kapitlet, Romarbrevet kapitel 6, och gör gärna det när du har möjlighet. För det kapitlet talar så otroligt mycket om den här föreningen mellan Kristus och den troende som uttrycks på så många olika sätt genom hela Bibeln. Men det jag ville poängtera ifrån just det här sammanhanget, det är att dopet är en symbolisk handling naturligtvis som beskriver just det här, föreningen mellan Kristus och den troende. I lydighet så går man ner i vattnet, någon doppar ner dig i vattnet som en symbol på död och begravning. Du överlåter alltså dig själv till en annan person för att göra det här. Och det är bara från den positionen som man så kan få uppleva uppståndelsen, alltså att komma upp igen ur vattnet. Så det är en fantastisk symbol på den här föreningen, och Bibeln använder olika bilder för att beskriva hur det här fungerar. Men vad är då kontentan av det som vi har sett på idag, och vad betyder det för oss idag? Alltså dels så tror jag att det är bra för oss att tänka igenom och reflektera över vår ställning inför Gud. Vi är i förbund med Gud, inte med den status som kommer från lagen, utan med den som kommer från Jesu egen trofasthet. Och vi tar också emot den ställningen genom tron på honom. Det är så vi får den positionen. Men det här har också en väldigt praktisk betydning för hur vi förhåller oss till vår vardag idag. Alltså hur vi förhåller oss till de lidanden som vi upplever i vandringen med Jesus. Och hur vi förhåller oss till våra egna planer och tankar och drömmar. Alltså vi ska inte förvänta oss något annat än att de slagen som rev upp Jesu rygg också kommer såra oss. Hans förnedring är vår förnedring. Spikarna som drevs in i hans händer och fötter kommer göra ont i oss också. Och som sagt, jag beklagar om det låter för symboliskt och mystiskt här. Men det är i den här nära föreningen med honom som vi också kan få höra hans bön. Få lägga billigt talat vårt huvud mot en korsfästes bröst och få höra han be: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det är där vi kan förstå vad de orden betyder, vad de betyder för oss och vad de betyder för resten av världen. Amen. Jag tror jag ska avsluta här, men vi ska avsluta med att läsa texten igen där det står så här då ifrån Filipperbrevets tredje kapitel. Och jag läser igen från den sjunde till den elfte versen. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Amen. Vi ska avsluta den här podcast-episoden med att lyssna på den sången som jag nämnde här, Funnet i dig Jesus, som min fru Camilla Eliasson har skrivit. Och vi har en live-inspelning från ett tältmöte som jag tänkte dela med här. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har sänds i Stockholm Örebro närradio också. Var gärna med och sprid de här programmen vidare. Och vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.